Världen förändras och Europa står inför stora utmaningar. USA vänder sig bort, Ryssland blir allt mer aggressivt och högerextrema partier växer sig starka inom EU. Det är vad en expert kallar för ett existentiellt triangeldrama mot Europas säkerhet och demokrati. Hur ska Europa hantera ett USA som inte längre vill eller kan agera garant för vår säkerhet? Vad betyder det att hoten kommer både utifrån och inifrån? Och vad krävs för att EU ska överleva som relevant global aktör? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman. Den här gången fördjupar vi oss i Europas säkerhetsdilemma och den nya verkligheten i relationen till USA, tillsammans med Svenska Yles medarbetare Gustav Antell. Nathalie Tocci, som i flera år var en av EUs främsta utrikespolitiska strateger, menar att Joe Biden kan vara den sista transatlantiska presidenten som USA någonsin kommer att ha. Hon ser hur USAs lojalitet mot Europa snabbt försvagas så att vi nu lever i början av en ny era. Gustav Antell, du har intervjuat Tocci. Om det nu är så som Nathalie Tocci säger, vad betyder det i praktiken för EU?
Det här betyder att vi måste utgå ifrån att det är så att USAs intresse för Europa har nått en slags evig lägre nivå. Och det kräver att vi tänker väldigt mycket om, speciellt nu kanske för oss konkret är relationen till Ryssland, där USA inte mera ser Ryssland som ett globalt problem och därför kanske mera som ett regionalt problem som Europa ska ta hand om utan amerikansk hjälp till största delen åtminstone. Och det betyder också, som kanske är bra att komma ihåg, att hela den här globala politiska världskartan borde vi också tänka om här i Europa och se oss själva som fortfarande förstås en del av väst, men kanske inte som en enhet, en helhet tillsammans med USA, utan snarare då att Europa och Kanada och några andra länder representerar ett mera, ska vi säga, brokigt väst där Europa har en egen röst.
Tocci talar om en triangel av hot mot Europa. Det här USAs tillbakadragande, sen Ryssland och extremhögern inom EU. Hon menar att de här tre krafterna förstärker varandra och att vi nu står inför ett existentiellt hot både mot säkerhet och demokrati. Gustav, hur ser du på de här tre hoten? Är de så allvarliga som Tocci säger?
Jag skulle säga att absolut. Jag känner väldigt väl igen hennes sätt att tänka med hur jag själv lite har funderat. Ofta tänker vi genast på Ryssland och som ett liksom direkt hot mot oss. Men här tycker jag att det är större saker. Alltså, för det första har både Ryssland och delar av det som vi kanske kommer ihåg som var det här Tea Party-rörelsen i USA, som kanske sen lite har blivit MAGA och Trump. Det är ju helt klart att de medvetet har gått in för att försvaga Europa. Och dessutom det som kanske jag tycker är det viktiga, det handlar om det här jämlikhetsidealet. Tanken att alla människor har lika värde. Så det är det som de har gått väldigt hårt åt och har använt extremhögern och nationalismen för att göra. Och på sätt och vis är det en sån här väldigt nyliberal eller nykonservativ syn på ekonomin som jag tror att ligger bakom, som är ett då existentiellt hot också på det sättet. Alltså, jag brukar ibland tänka så här att Argentina var ett av världens rikaste, 10 rikaste länder från 1900 ungefär till en bit in på 30-talet. Och sen sjönk de ju som en sten och vi talar ju fortfarande om Argentina som ett fattigt, kaotiskt land där en rik elit styr en folkmassa som inte riktigt har någonting att säga. Det är, tycker jag, det riktigt existentiella hotet, snarare än att vi bara ska se det som vår granne just.
Mm. Nathalie Tocci menar att USAs skifte från Europa började redan under Barack Obama, men att Trump gjorde den här brytningen mer aggressiv. Hon anser också att risken är stor för att USAs försvarsgarantier till Europa inte längre gäller. Samtidigt ger både Trump och Putin sitt stöd till nationalistiska och högerextrema krafter i Europa. Gustav Antell, hur mycket har USAs utrikespolitik egentligen förändrats sen Barack Obamas tid? Och vad betyder det att både Trump och Putin stärker de här samma krafterna inom EU?
Jo, alltså, det är en väldigt viktig poäng att komma ihåg att redan Obama ändrade inriktning och talade mycket om att Asien och Kina kommer att ta över en så stor roll av USAs utrikespolitik att Europa blir mindre värt. Men den stora skillnaden med Trump är att det finns för det första en sån här enorm likgiltighet för Europas öde. Och så finns det en viss aggressivitet i hela Trumps sätt att bete sig. Och där är ju Putin inte likgiltig mot Europa, men väldigt aggressiv. Och som vi ser, alltså, att våra inre stridigheter, politiska, alltså nationalistiska partier, ytterhöger, så de börjar ju säga att här finns visioner för Europa som de tillsammans kan jobba för. Och då när USA har en sån här, ska vi säga, global syn på världen, där Europa bara är en liten del. Och enligt USA, när de ser att hur ser världen ut i framtiden om 10, 20, 30 år, så blir Europa mindre och mindre betydelsefullt. Och det är det som är det viktiga för oss att se nu, att det handlar inte om Trump. Det är bara den här aggressiva tonen som är Trump. Men det att Europas betydelse blir mindre, det är en sak som USA liksom ser som självklart i framtiden.
Gjorde också Joe Biden det, jag undrar, när Nathalie Tocci kallade honom för den sista transatlantiska presidenten?
Alltså i princip fortsatte Biden på Obamas och Trumps Kina-politik. Och tanken var ju att gå så här långt. Men Biden hade ändå den här gamla gentlemannens känsla för Europa. Så att det här kriget i Ukraina drog liksom Biden väldigt mycket in i Europa. Mm. Sen kan man ju säga att han ju aldrig heller riktigt ville lösa kriget i Ukraina. Många säger att han tvekar i många viktiga beslut, men han ville väl också att Europa då skulle ta lite större roll. Och på det sättet skulle USA kunna hålla kvar sin linje där Kina är den riktiga globala frågan.
Idag på tisdag inleds NATOs toppmöte i Haag i Nederländerna. Medlemsländernas försvarsbudgetar, stödet till Ukraina med mera står på föredragningslistorna. Bland annat närvarar president Alexander Stubb från Finland, från Sverige statsminister Ulf Kristersson och från USA Donald Trump. Gustav, vad står på spel nu när USA kommer till möte med Trump i ledningen?
Ja, det här är ju en balansgång nu, vad som står på spel, för att vi har en Trump som vi väl ganska ärligt sagt kan säga att vi vet inte alls vad han kommer att vilja prata om. På samma sätt som J.D. Vance kom till Europa, till München i februari och överraskade alla med att tala om brister i vår yttrandefrihet, så kan ju faktiskt Trump ha planerat in nu något helt nytt ämne. Men om vi tittar alltså ur Europas synpunkt, så handlar det ju om ganska konkreta saker på ytan åtminstone. Alltså vi talar om siffror och försvarsbudgetar och sånt, att vi ska nu komma överens om siffror som Trump tycker om. Han har någon sagt 5%, så då kommer vi överens om 5%. Det här är symboliskt viktigt. Och att vi visar den här enigheten att ska vi säga, de europeiska länder som är eniga ska visa åt USA men också omvärlden att vi är eniga. Dit hör också Kanada, det är viktigt att säga. Det här är det som vi liksom både ska visa utåt men också ännu viktigare kanske se enigheten och sen det som vi säger, ska vi säga eget ansvar. Det måste vi visa åt oss själva också att okej, att nu så tar vi eget ansvar. Vi gör inte det här för USAs skull utan vi gör det för att vi vill ha det här ansvaret. Som sagt, jag menar Ukraina är ett bra exempel. Det är ett europeiskt problem. Vi kan hoppas att USA hjälper. Vi måste utgå ifrån att de inte gör det. Vad som helst kan komma fram i den frågan eller ingenting nu under mötet.
Ingen har säkert missat att USA anföll 3 kärnanläggningar i Iran natten till söndag finsk tid. Om du vill veta mer om det här kan du gå in på Yle Arenan och klicka igång ett extra avsnitt av nyhetspodden där. Jag förklarar mera tillsammans med svenska Yles USA-korrespondent Daniel Olin. Men de här amerikanska attackerna genomfördes alltså helt utan mandat från FNs säkerhetsråd och bryter därför mot folkrätten. Ändå har europeiska ledare uttryckt milt stöd för USA. Om vi tar Alexander Stubb som exempel. Han skriver på X att de amerikanska attackerna var av exceptionell skala och att Iran inte ska få utveckla kärnvapen. Gustav, hur ska europeiska ledare nu riktigt balansera den här respekten för folkrätt och en relation till USA?
Jag skulle börja med att säga att USA bryr sig nog inte det minsta om något milt stöd från Europa. Och här tycker jag just att vi skulle kunna visa lite av den här ryggraden eller strategiska autonomin. Och om vi vill säga att USA att vi är riktiga seriösa spelare så ska vi också i det här skedet våga säga vad vi tycker. EU ska ha en egen röst. Och den behöver inte. Det är klart att om EU nu tycker att det här var jättebra gjort av USA så säger man så. Men vi vet ju att EU inte egentligen har. För oss är folkrätten viktig. Också för de flesta av Europas invånare så är folkrätten viktig. Det är ju också så att det vi säger, resten av världen ser ju att vi ger vårt milda stöd till USA. Så att det betyder ju att vi ser ut som USAs små lakejer i resten av världen. Vad vi än pratar om, strategisk autonomi eller så.
Nathalie Tocci, som vi pratade om tidigare, menar att Europa måste vakna upp inför den nya verkligheten och snabbt bygga upp strategisk autonomi, som Gustav var inne på, både militärt och politiskt. Samtidigt är kriget i Ukraina en påminnelse om vad som står på spel. Tocci säger att Europa måste sluta drömma om det förflutna och börja ta ansvar för sin egen säkerhet och hoppas på ett välvilligt, likgiltigt USA snarare än ett fientligt. Gustav Antell, hur realistiskt är det att Europa snabbt nu kan bygga upp den här egna säkerheten och finns det en vilja för det?
Ja, det finns absolut en vilja som förstås ännu inte är testad. Men det verkar nog finnas en politisk vilja och det är absolut möjligt att bygga upp den här kapaciteten. Frågan är förstås vad ordet snabbt i det här sammanhanget betyder för att planerna är att vi ska vara snabba men allt tar ju alltid sin tid. Så i praktiken handlar det här ju om tid, pengar och samordning. I motsats till vad som brukar sägas så har faktiskt demokratier ofta en starkare uthållighet än auktoritära samhällen och vi kanske borde få tillbaka vårt självförtroende och så kommer allt att ordna sig, vilket jag faktiskt tror. Det stora problemet är förstås att Ryssland ser det lite på samma sätt att vi har ett tidsfönster nu. Om vi har sagt att Ryssland har kapacitet att göra ordentlig skada mot Europa, någonstans i Europa inom 3-5 år, så har Ryssland säkert redan gett ordern att den kapaciteten ska vara klar inom 1 till 3 år. Och så som Ukraina-kriget börjar kanske lite väl plötsligt och icke så genomtänkt från ryskt håll, så kan vi ju inte liksom försvara oss mot den sortens icke genomtänkta attacker. Men annars så tror jag absolut på Tocis syn på saken, att det här är helt realistiskt och vi kommer att klara det. Jag är inte liksom rädd för framtiden, men kanske inte naiv heller.
Tack för att du kunde vara med i nyhetspodden, Gustav Antell.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Svenska Yles medarbetare Gustav Antell. Nyhetspodden har övergått till sommarschema. Inom den närmaste framtiden kommer nyhetspodden ut 3 gånger i veckan, tisdag, onsdag och torsdag. Och som vanligt hittar du oss på Yle Arenan. Och om du trycker igång klockikonen i appen så får du en notifikation varje gång det finns ett nytt avsnitt. Kristoffer Bonn har mixat avsnittets ljud och Lukas Dahlström är producent.